Egon Nilssons bästa affär av Magnus Danielsson. Inläst av Sebastian Karlsson och producerad av Bokea. Prolog. Den 10 september 1985. Karlstad. För tredje gången läste Egon Nilsson igenom telexmeddelandet som hade kommit in 5 minuter tidigare. Denna dag tenderade att bli den bästa dagen i hans liv, i alla fall under den 30-åriga karriären som säljare av pappersmaskiner på Karlstads mekaniska verkstad, KMW. Han öppnade sin nedersta skrivbordslåda och tog fram en flaska whisky och ett glas, vilket han fyllde till hälften med den bärnstensfärgade drycken. Egon lutade sig tillbaka i sin ställbara kontorstol och smuttade på glasets innehåll. Han log ett brett leende. Telexet som Egon hade erhållit innehöll en beställning från industridepartementet i Socialistiska rådsrepublikernas union, populärt kallat Sovjetunionen, på en komplett pappersbestrykningsanläggning för leverans i mars 1988. Det var över 2 år dit, så KMW skulle inte få några problem med leveranstiden. Ryssarna hade varit ovanligt medgörliga under förhandlingarna. De hade i princip accepterat KMWs offert rakt upp och ner. De hade inte heller krävt någon avancerad teknik som omfattades av USA:s exportrestriktioner, något som annars brukade utmynna i en segdragen förhandling med både amerikanska och sovjetiska myndigheter. En del av betalningen skulle bestå av varor producerade i Sovjetunionen. Det var en fullständigt normal klausul. Denna gång skulle det vara 336 kubikmeter väteperoxid som Egon hade lyckats få till att pappersbruket i Skoghall skulle köpa av KMW. Bruket på Hammarön hade börjat utveckla tekniken att bleka pappersmassan med väteperoxid istället för med miljöfarligt klor, så leveransen kom väl till pass. Ryssarna hade även ordnat en personlig gåva till Egon i form av 2000 liter prima rysk vodka. Det som stack ut en aning i kontraktet var att ryssarna krävde att transporten skulle ske med sovjetiskt lastfartyg som skulle ha med sig veteperoxiden och Egons vodka till Karlstad när skeppet anlände för lastning av pappersmaskinen. Anledningen till att det måste vara ett sovjetiskt fartyg var enligt ryssarna att godset skulle levereras till ett område i Karelen som var förbjudet att beträda för icke-sovjetiska medborgare. Några år tidigare hade denna affär varit mycket svårare att få till. Efter den 27 oktober 1981, då den ryska ubåten U-137 gick på grund i Karlskrona skärgård, var relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen under lång tid hårt ansträngda. Torsdagen den 23 april 2015. Klemmestorp, sent på kvällen. Förbannade Bernt Eriksson, din jävla gubbjävel. Siv Olsson är chockerad över sitt eget ordval, även om hon inte uttalar omdömena om Bernt Eriksson så att någon annan hör. Några gånger dunkar hon högra handflatan i instrumentbrädans överdel, trots att hon mycket väl vet att båda händerna ska vara placerade på ratten när man kör bil. Som en snart 60-årig språklärare på högstadiet i Mullsjö vet Siv att där svär man inte. Om man blir arg slår man heller inte näven i något material, vare sig mjukt eller hårt. Det gäller även om man har haft ett föräldramöte där en av föräldrarna, Bernt Eriksson, skäller ut hela lärarkollegiet i allmänhet och Siv i synnerhet för att en elev, Bernts son, inte får tillräckligt stöd från skolan för att utveckla sin potential. Istället blir denna elev bestraffad av särskilt en lärare, Siv Olsson, som mycket ofta och otillbörligen beslagtar elevens mobiltelefon så att den inte ständigt kan kommunicera med sina föräldrar. Bernt Eriksson använde förstås varken ordet potential eller otillbörligen, men det var det han menade under sitt utbrott i Trollehöjdsskolans matsal. Något hundratal föräldrar hade samlats där under kvällen och tvingats lyssna på Bernt. Nu är mötet äntligen slut. Siv kör riksväg 47 norrut i riktning mot Falköping. Klockan är över 10 på kvällen. Vädergudarna har liksom Siv helt plötsligt visat sitt missnöje. Med blixtar och dunder protesterar de mot Bernt Erikssons uppträdande. Regnet öser ner. De stora vattendropparna slår mot vinden.